إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في är fortfarande i Kitab Riyad al-Salihin och talar fortfarande om föräldrarnas rättigheter. Och vi började i förra veckan att tala om faran av olydnad mot ens föräldrar. Faran av olydnad mot ens föräldrar. Vad heter olydnad på arabiska? Är någon som vet? Någon som kommer ihåg det ordet? Vad heter godhet mot föräldrarna? Birrul walidain. Och motsatsen? Uquq al walidain. Och vi nämnde de verser som författaren tog upp. Och vi tänkte idag gå igenom de hadither som nämns. Och vi tänkte inshallah också läsa igenom kapitlet som kommer efter. Första hadithen, hadith 341. Där så säger Abi Bakra Nufay ibn al-Harith radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ala unabbi'ukum bi akbar al-kaba'ir. Ska jag inte berätta för er vilka de största av synder är? Och detta sa profeten alaihi salam tre gånger. Ala unabbi'ukum bi akbar al-kaba'ir. Ska jag inte berätta för er vilka de värsta av synder är? Och då så sa sahaba, bala ya Rasulullah. Jo, berätta, ya Rasulullah. Och då så sa han, al-ishraku billah wa uququl walidain. Att dyrka någonting annat än Allah. Och olydnad gentemot ens föräldrar. Och han satt innan, sedan satte han sig upp. Eller han låg, lutade sig innan. Sen satte han sig upp. Och så sa han, ala wa qawlu zur wa shahadatu zur. Och sen, falskt vittnesmål. Eller att tala falskt. Och han fortsatte att repetera dessa ord tills vi önskade att han skulle vara tyst. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Den är muttafaqun alayh. Här finner vi att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ställer sahaba en fråga. Ala unabbi'ukum bi akbar al-kaba'ir. Och det här är ett av de bästa av sätt att lära ut på. Om du vill fånga en persons uppmärksamhet istället för att du bara ger honom kunskapen, så ställ en fråga först och kolla om han har kunskapen. Vet du svaret på detta? Och när han säger nej, så kommer han att vilja höra svaret. Till skillnad från en person som kanske bara får kunskapen, han kanske inte kommer att ta åt sig kunskapen lika lätt. Därför finner man att profeten Muhammad a.s. i många hadither börjar med att ställa en fråga. Så han säger här, ska jag inte berätta för er vilka de största av synder är? Och det här bevisar också att vissa synder är värre än andra. Synder är inte av samma grad. Synder delas in i två kategorier. Vilka är dessa två kategorier? Stora och små. Lämmin, kan du sänka ljudet? Stora och små. Stora och små synder. As-sagair wal-kabair. Och vad är definitionen av en stor synd? Vi har nämnt det förut, men det kan vara bra att veta. När klassar vi en synd som kabira? Ja.
Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger att det finns straff.
Nej, men det har nämnts, inte bara profeten alaihi wasallam, om Allah också nämner. Om Allah eller profeten nämner att det finns ett straff, ett specifikt straff för den här synden. I dunya och i akhira. Tayyib. Någonting annat som indikerar på att det är en kabira? Helvetet, den som gör sig och så, ska vara i elden. Nej. Kommer inte in i paradiset. Han är inte från mig. Han tror inte. Eller, han har Allahs förbannelse och så vidare. Så alla de här sakerna tyder på att det är en stor synd. Så här så sa profeten alaihissalam, ska jag inte berätta för er vilka de stora synderna är. Och han repeterade den här frågan tre gånger. Ala unabbi'ukum bi akbar al-kaba'ir. Ska jag inte informera er om de största synderna? Han repeterade 3 gånger. Och han nämner också ulema att det här var också från profeten Muhammed s.a.w. metodik när det kommer till utlärning. Att man repeterar för att folk ska förstå. Ibland om du bara sitter och babblar och babblar och babblar, enligt kunskapen, den glöms bort. Men om du repeterar 1 gång, 2 gånger, 3 gånger, så är det lättare för folk att ta åt sig. Det kommer stanna lättare när man repeterar kunskapen. Och då så sa sahaba, jo ya Rasulullah, berätta för oss om de stora synderna. Och då så sa han, al-ishraku billah, den största och värsta synden av dem alla, att dyrka någonting annat vid Allahs sida. Och uququl walidain, och olydnad jämt emot ens föräldrar. Shirk är att försumma Allahs rättigheter. Shirk är att försumma Allahs rättigheter. Att inte dyrka honom, eller att dyrka någonting vid sidan av honom. Att sätta någonting vid sidan av honom. Och uququl walidain, olydnad mot ens föräldrar, är att försumma föräldrarnas rättigheter. Som är de av människor du har den största skyldigheten emot. Att inte ge dem deras rättigheter faller in under al-uquq, under olydnad och trots mot föräldrarna. Och sen, när profeten Alisson berättade detta, så lutade han sig, han låg och lutade lite. Och sen satte han sig upp och så sa han, och att vittna falskt eller att tala falskt. Och han fortsatte att repetera de här orden, att vittna falskt, att tala falskt, att vittna falskt, att tala falskt. Till sahaba tyckte synd om honom, att han tröttade ut sig så mycket för att förmedla detta, att de önskade att han skulle sluta repetera det. De hade ishraq, de brydde sig så mycket om honom, alaihissalam. Så att vittna falskt och att tala falskt. Varför tog han så allvarligt på detta? Varför tog han så allvarligt på detta? Men varför satte han sig upp och repeterade just att vittna falskt och att tala falskt? De lärde sig varför. För att kirk är någonting som ingen frisk människa gör. Om du har intellekt så kommer du inte tillbe någonting annat än Allah. Det är ingenting som lustarna dras till. Det finns ingen shahwa i att dyrka någonting annat än Allah. Och uququl walidain, olydnad mot föräldrarna, är någonting som inte heller en frisk människa som har moral och etik kommer att göra. Yani, om du säger den här personen är olydig mot sina föräldrar, han faller i dina ögon, eller hur? Han är nolla. Vilken förlorare. Men att vittna falskt, att tala falskt, är någonting som folk gör. Och folk tar lätt på. Och folk tänker att de kommer att tjäna någonting på att göra detta. Att gå och vittna för sin släkting eller kompis i domstolen för att han ska få någonting som inte är hans. Folk tar lätt på detta. Men det skadar honom. Det skadar personen som man vittnar emot. Och personen som får det han inte har rätt att ta. Yani, det är en synd som folk tar lätt på. Men den är enorm. Och det var därför som profeten Alisson repeterade den. För att folk ska förstå dess allvar. Taib. I en liknande hadith, nästa hadith, så berättas det från Abdullah bin Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, att profeten Muhammad alaihissalam sa, al-kabair al-ishraku billah wa uquq al-walidain wa qatl an-nafs wal yamin al-ghamus. Rawahu al-Bukhari. I denna hadith så säger Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, de stora synderna är att dyrka någonting vid Allahs sida, olydnad mot föräldrarna, mord och det falska vittnesmålet. Denna hadith är i Bukhari. Så denna hadith är som tidigare hadith. Han nämnde kyrk. Han nämnde olydnad mot föräldrarna. Men han la till qatl an-nafs. Mord. Att döda en oskyldig människa. Qatl an-nafs. Wal yamin al-ghamus. Och det falska vittnesmålet. Och det falska vittnesmålet kallas för al-yamin al-ghamus på arabiska. Ghamus kommer från ett ord som har att göra med att doppa någonting. Att någonting kommer in och kommer ut. Och så säger Nawawi, yani turmis al-halif fil ithm. Att det kommer att ta in personen i synd. Och vissa lärare säger att det kommer att ta in honom i elden. Därför kallas det för al-yamin al-ghamus. Mycket allvarligt. Med falska vittnesmål. Sen så berättas det också från Abdullah bin Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, att profeten alaihissalam sa, min al-kabair shatmu ar-rajul walidayhi, Från de stora synderna är att en man förbannar sina föräldrar. Och då så sa sahaba, ja Rasulullah, finns det någon som förbannar sina föräldrar? Och då så sa han, naam, ja, en person förbannar någon annans föräldrar och då förbannar de hans föräldrar tillbaka, hans mor eller far. Muttafaqun alayh. Och en annan hadith från de stora synderna är att en man förbannar sina föräldrar. Sahaba säger Rasulullah, hur förbannar en man sina föräldrar? Och då så sa han, han svär åt någon annans föräldrar, hans far, och då så svär, yasubbu abahu wa yasubbu ummah. Han svär åt någon annans mor och far, och då så svär de tillbaka till hans moder. Det här är också från de stora synderna. Och det här är någonting som många gör. Att de talar illa om andras föräldrar. Här så säger profeten a.s. att från de stora synderna, och i vissa hadither Allahs förbannelse på den som förbannar sina föräldrar. Och det kan vara att förbanna dem och att svära åt dem direkt. Att säga fula saker om sina föräldrar direkt. Men det här fanns inte i sahabas värld. Och därför så sa de i båda haditherna, vem svär åt sina föräldrar? Är ni kejf? Mafia? Det finns ingen som svär åt sina föräldrar. Hur kan man göra det? Men tyvärr idag så finns det de som svär direkt åt sina föräldrar, eller hur? Och säger fula ord, taskiga saker till sina föräldrar. Och då så förklarade profeten alaihissalam vad det innebär. Att en person svär eller förbannar någon annans föräldrar. Och då så ska de hämnas och då säger de någonting taskigt tillbaka om hans föräldrar. Tyvärr, det som vi kan se av vissa ungdomar, de vill reta någon och de säger din mamma, hon är si och så. Din syster, jag gjorde så och så med henne och så vidare. Mycket vanligt, eller hur? Bland vissa ungdomar. Tyvärr, muslimska ungdomar. Subhanallah. Och vad gör den här ungdomen? Han säger med din mamma också sådär. Och din syster är också sådär. Subhanallah. Yani, den som först började svära åt den andras föräldrar var den som orsakade allting. Den som orsakade att någon pratade illa om hans föräldrar. Det var han som började. Så det är hans fel. Och den här hadithen lär oss att den som orsakat någonting, yani, är den som också får bära konsekvenserna av vad som sker därutav. Yani, och därför finner vi också att islam har kommit för att stänga dörren till ondska. Vi gör inte saker och ting som leder till ondska, utan vi stänger den dörren. Så det här är en farlig sak som man absolut inte får göra, att tala illa om andras föräldrar. Det berättas också här från Abu Muhammad Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa la yadkhulu al-janna qati'u wa fi riwaya qati'u rahim muttafaqan alayh. I denna hadith så säger Rasulullah alaihi wasallam att den som bryter familjebanden eller den som är dålig mot sin släkt kommer inte att gå in i paradiset. Bukhari Muslim. Mycket allvarligt. Den som bryter familjebanden, släktbanden med sina föräldrar, med sina nära släktingar kommer inte gå in i Jannah. Subhanallah. Är det ett allvarligt straff? Mycket, mycket allvarligt. Subhanallah. Kommer inte gå in i Jannah. Och här säger de lärda. Har vi nya batterier? Ska byta batteri. det finns inga batterier. Ja. Varför? Ja, så fick han prata ut en. Ja, han är på ett sjuft, موجود بالمستودع. Okej, plan B. Alla flyttar bak. Vi kör utan mikrofon. Kan ni bära bordet? Välkomna. Nej, vi kör så här. Bara ta de här mattorna och ligga bort. Kom, sitt här. Vi har ingen mick. Micken är... Vi har stol. Ja, det finns stol här. Det finns. Kom. Okej, systrar, vi har ingen mikrofon så vi kommer att tala utan mick. Khair inshallah. Vi stannade vid hadithen att den som bryter släktbanden inte kommer att gå in i paradiset. Betyder det att han inte är muslim?
Nej.
Utan det betyder att yani, han kanske inte går in i Jannah när de andra går in i paradiset. Han kommer att försenas. Eller kanske kommer straffas i elden. Eller liknande saker. Men alla som är muslimer kommer någon gång att gå in i paradiset. Sen så nämner författaren hadith Abu Isa al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu. Anin nabiyy sallallahu alayhi wa sallam. Ennahu qal. Inna allaha ta'ala harram alaykum uququl ummahat. I denna hadith så säger han att profeten alayhi sallallahu alayhi wa sallam sa att Allah den högsta har förbjudit för er att vara olydig mot era mödrar. Wa man'an wa hat. Att neka och att ta. Wa wadda al-banat. Och att begrava era döttrar. Wa kariha lakum qil wa qal. Och han ogillade för er yani skvaller. Wa kathratu su'al. Och för mycket frågor. Wa ida'atu al-mal. Och att man slösar sina pengar. Och denna hadith finns i Bukhari och i muslim. Här så säger Imam al-Nawawi, eller vi tar först här. I denna hadith så säger profeten a.s. att Allah subhanahu wa ta'ala har förbjudit för oss uququl ummahat. Han har förbjudit för oss att man är olydig mot sina mödrar, mot ens moder. Varför sa han inte far för? Är det inte också haram att vara olydig mot sin far? För att modern är oftast mer känslig. Yani man får inte vara olydig mot varken mor eller far. Kör. Det är nästan slut. Nej, man får inte vara olydig mot varken mor eller far. Men vi har ju talat tidigare om att vem är det man ska vara snällast emot? Mamma, hur många gånger? Tre och sen pappa på fjärde plats. Så att vara olydig mot sin mamma är värre. Och hon är oftast känsligare också. Men generellt, man får inte vara olydig mot vare sig sin far eller mor. وَمَنْعَنْ وَهَتْ. Han säger här i Nawawi det här att ta och att inte ge. Det är att man nekar det man är skyldig att ge och man kräver det man inte har rätt att ta. Och det är en väldigt ful egenskap som finns hos vissa människor. De är snåla, giriga. De vill ha men de vill inte ge. Han är inte beredd att betala zakat. Han är inte beredd att betala sadaqa. Han är inte beredd att försörja. Men när han själv ska ha, då öppnar han sina fickor och säger: Jani, varsågod. Jani, fyll mina fickor. Förstår ni? Och det finns sådana här människor som är väldigt snåla. De vill inte ge men de vill ha. Och det är en ful egenskap i islam som man inte ska ha. Och waddal banat, att man begraver sina döttrar. Det är också någonting som islam har förbjudit. Och det var någonting som folket gjorde i jahiliya, innan de blev muslimer. Så skämdes man om man fick en dotter. Man såg det inte som en ära för familjen, utan det var en skam att få ha en dotter. Så vad de gjorde innan islam var att de brukade begrava sina döttrar ute i öknen. Och sen så sa profeten alaihissalam att Allah ogillade för oss. Wa kariha lakum. Och ordet kariha översätts idag ofta till att ogilla någonting. Samma ord som makruh. Men vad som menas här enligt Sheikh Uthaymeen är inte att de här sakerna är bara ogillade, utan de är också haram i islam. Dessa tre saker som nämns är också haram. Och vilka är de här tre sakerna? Qil wa qal. Yani han sa, hon sa. Yani massa skvaller. Och han säger här an-Nawawi, qil wa qal, yani han sa och hon sa. Saker som man inte vet om de stämmer eller inte, utan man talar bara baserat på vann, på tvivel. Och så nämner han hadithen där profeten Muhammad sa alaihissalam att det räcker som lugn att en person berättar allt han har. Kafa bil ithmi och kafa bil mar'i ithman an yuhaddith bi kulli ma sami'. Och kafa bil mar'i kadhiba. I denna hadith så säger profeten alaihissalam att en person berättar allt han har räcker som lugn. Det är en lugn. Och det här är en jätteviktig sak, mina bröder och systrar. Du själv kanske inte ljuger. Det är haram att ljuga. Men du läser någonting på Facebook, du skickar vidare. Du får ett meddelande med ett rykte. Där han sa så, bla bla bla. Du skickar vidare. Om den här saken är en lugn, då blir du också en del av den här lugnen. Så berätta inte vidare allt du har tills du har bekräftat kunskapen. Är det här sant eller inte? Var försiktig. Och det här är tyvärr väldigt farligt idag. Att folk bara skvallrar. Och som man säger, men det var inte sant. Men jag hörde från någon annan. Det är inte mitt fel. Det var han eller hon som ljög. Det var inte jag. Du skulle inte ha berättat vidare. Förstår ni? Så det är en väldigt farlig sak. Qil wa qal. Det får oftast människan att falla in i synd. Allt det här skvallret och yani tomma snacket som folk kör med. وَكَثْرَةُ السُّؤَال. En annan sak som också är förbjudet är att överdriva i frågor. Och här säger Nawawi yani att man frågar om saker som det inte finns något behov av. Till exempel kunskapsmässigt, en person börjar ställa islamiska frågor bara för att irritera sheikhen. Eller för att han vill visa upp sig för andra människor. En han ställer massa överdrivna frågor. Det är också något som är förbjudet. En annan tolkning på hadithen som Sheikh Uthaymeen nämner, det är att för mycket frågor kan också betyda att tigga. Att gå och fråga folk om saker och ting. Och det är något som är madmum, som är klandervärt i islam, att tigga. Att tigga om det inte finns ett behov. Är man fattig, är man svältande, får man tigga. Men har du tillräckligt, behöver du inte fråga, så fråga inte folk. Och vissa av sahaba gav en ed till Rasulullah alaihissalam att aldrig fråga någon om något. Att aldrig fråga någon om något. Till och med han satt på sitt djur efter det och tappade någonting. Och hans kompisar stod där nere. Och du vet att gå upp på en kamel, det är ett projekt alltså. Han sa inte, kan jag få den? Han gick ner själv, tog upp den och gick upp på djuret. Subhanallah. Simpla saker, fråga inte någon om något. Det finns en sharaf, en ära i detta. Men Sheikh Uthaymeen säger också här en annan fayda. Förutom om du vet att din kompis blir glad av att du frågar. Yani, någon gäst kommer hem till mig, han är jättetörstig. Han säger, jag ska inte fråga efter vatten. Nej, wallah, jag blir glad om du säger, bror, jag är törstig. Eller jag hämtar till honom kaffe, han säger, han önskar vatten. Han säger, jag skäms, jag ska inte fråga. Wallah, jag blir glad om du säger, jag vill ha vatten, jag vill ha saft, jag vill ha juice. Eller hur? Det är inte någonting som är jobbigt för mig. Så att, det är inte samma sak. Utan det här tiggar, du vet. Att bara gå och fråga all massa folk om saker och ting som man inte är i behov av. Och sen så sa profeten alaihi salam den sista saken. Wa idaa'atul mal. Och att slösa pengar. Det är också någonting som Allah har förbjudit. Att slösa pengar. Och då så säger Nawawi att spendera pengarna på saker och ting som det inte finns något behov av. Eller någonting som religionen inte har tillåtit. Någonting som inte gynnar en i detta liv och i nästa liv. Och att också inte skydda sina pengar. Yani islam har förbjudit att man slösar pengar. Och Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen, innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin, att de som slösar är satans bröder. Wa la tubadhir tabdhira, och slösa inte. Och så betonar Allah, slösa inte. Så en muslim ska inte slösa. Man ska inte vara slösaktig och köpa saker som är helt onödigt. Folk svälter, dina systrar är i behov, dina släktingar är i behov av pengar. Och mashallah, du går och köper en t-shirt för 700 kronor. Skor för 2000 kronor fast du redan har 5-6 skor hemma. Som är mashallah fina. Är det bra? Eller köpa en bil för 2-3 miljoner på avbetalning. Är vi i behov av det? Nej, köpa en bil 60, 70, 80, 90 tusen. Är det någonting som är bra? Du behöver inte vara på verkstaden heller varenda dag. Men yani, måttligt. Var moderat. Yani, slösa inte. Islam fördömer att man slösar, att man bränner pengar, eller att man är vårdslös med pengar, som en Nawawi sa. Att man inte tar hand om dem. Du bara lägger dem vart som helst, tappar dem på golvet, bryr inte, ger massa pengar till dina barn som går och köper massa med godis i onödan. Det är också någonting som islam har förbjudit. Allah säger i Koranen, wala tu sufaha amwalikum. Ge inte sufaha, och det säger vissa tafsir, det är barnen. Ge inte barn era pengar som inte vet hur man ska spendera pengarna. Okej, lite veckopeng, du vet vad pengarna går till, det är en sak. Men att du bara ger barnen massa med pengar. Här, varsågod, här är 5000 kronor. Vad kommer han göra? Han köper kaos saker, eller hur? Så man får vara lite noggrann när det kommer till ens ekonomi. Och så säger Nawawi, det har också nämnts jättemånga andra hadither gällande att vara olydig mot sina föräldrar. Och vissa av dem har vi nämnt. Som att Allah kommer att bryta med den som bryter kontakten med sina släktingar. Ja. Vi tar också nästa kapitel som är väldigt kort. Kapitel 30 eller 42. Bab fadlu bir asdiqa al-ab. Dygden av att vara god mot ens fars vänner. Eller föräldrarnas vänner kan det också vara här. Yani belöningen och dygden i att vara god mot en pappas vänner. Vare sig de lever eller är döda. Du ska vara god mot din far, mot din mor, mot dina släktingar, dina syskon. Ett av de bästa sätten att vara god mot sin far och mor är att respektera deras vänner. Att ta väl hand om deras vänner. Vad är beviset på det? Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma sa att profeten sallallahu alaihi wasallam sa, inna abarra albir an yasila rajulu wudda abi. Från den bästa fromheten eller godheten mot ens föräldrar är att vara god mot den som ens far älskade. Det är att vara god mot pappas kära vänner. Naam, och denna hadith är sahih. Så från den bästa godheten mot din far är att du är god mot hans vänner. Till och med när han har dött så träffar du pappas vän på gatan. Ska du gömma dig, låtsas som att du inte ser honom? Eller gå fram och hälsa kallt på honom? Nej, du ska vara mashallah, le och vara snäll mot honom. Fråga, behöver du någonting? Hur mår du? Hur mår familjen? Så han känner, mashallah, min kompis son, mashallah, eller dotter, mycket bra, vilken uppfostran, wallahi, jag är stolt över min kompis och så vidare. Eller hur? Inte att din pappa skulle skämmas över ditt beteende mot hans vänner. Och han nämner här Nawawi en berättelse i Sahih Muslim som illustrerar hur Salaf praktiserade detta. Och det är en berättelse från Abdullah ibn Dinar som berättar från Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Och det är han som berättar denna hadith också. Kolla hur han praktiserade hadithen. De berättar att Abdullah ibn Umar träffade en beduin på vägen till Mekka. Så Abdullah ibn Umar gav honom salam. Och sen så gick han ner från sin åsna och lät den här beduinen rida på hans åsna. Och Abdullah ibn Umar hade en imama, en turban, som han tog av och satte på beduinens huvud. Och då så sa Ibn Dinar att vi sa till honom aslahak Allah, till Abdullah ibn Umar, må Allah tillrättavisa dig eller korrigera dig. De här är beduiner, de nöjer sig med lite, alltså du behöver inte ge honom så här mycket. Och då så sa Abdullah ibn Umar, den här mannens far var kär eller var en person som Umar ibn Khattab tyckte om. Alltså som min pappa tyckte om. Hans pappa var någon som min pappa tyckte om. Och jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga, från den bästa godheten mot ens föräldrar är att vara god mot dem som ens pappa älskade. Och en annan likadan berättelse, gärna samma berättelse fast den berättas annorlunda, så berättas det från Ibn Dinar att Ibn Umar, när han begav sig ut till Mekka, så hade han en åsna som han brukade sitta på ibland när kamelen hade blivit trött. Och han hade en turban som han knöt runt sitt huvud. Så en dag när han var på sin åsna och gick red förbi den här beduinen, så sa Abdullah ibn Umar, är du inte fulan, yani den här personen, son till den här personen? Och då så sa han, jo det är jag. Så han gav honom hans åsna och han sa, rid på den här. Och han gav honom sin turban och knöt fast den runt hans huvud. Och då så sa vissa av Abdullahs kompisar, må Allah förlåta dig, du gav den här beduinen din åsna som du brukade yani använda och din turban som du brukade ha runt huvudet. Och då så sa han, jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga att från den bästa godheten är att en man är god mot dem som hans fader älskade efter att han har dött. Och den här personens far var kompis till Umar radiyallahu anhu. Mashallah. Inte bara att han var god mot Umars kompis, utan mot hans son ärade han. Subhanallah. För det var en person som Umar tyckte om. Mashallah. Så här finner vi hur Salaf var snabba i att implementera det de hade lärt sig. Bara två hadither till. Det berättas också här från Aisha radiyallahu anha. Hon sa, ma ghirtu ala ahadin min nisa'in nabi alayhi salatu wasalam, ma ghirtu ala Khadija radiyallahu anha. Aisha radiyallahu anha sa att det fanns ingen kvinna som jag var svartsjuk emot mot profetens fruar förutom Khadija radiyallahu anha. Och jag har aldrig ens sett henne i mitt liv. Men profeten al-Islam brukade ofta nämna henne jättemycket. Och ibland kanske till och med slaktade han ett lamm och delade på köttet och han skickade det till Khadijas vänner. Och jag kanske sa till honom, jag sa, yani Aisha säger till profeten al-Islam, yani finns det ingen annan kvinna i dunya än Khadija? Finns det ingen annan kvinna i dunya än Khadija? Och då så sa profeten, innaha kanet wa kanet. Yani hon gjorde och hon gjorde. Yani han nämnde vad Khadija hade gjort för honom och vad hon hade för vackra egenskaper. Och jag fick mina barn från henne. Och i vissa hadither att när han slaktat ett lamm så gav han till hennes vänner det han kunde ge. Och det nämns också vissa hadither att en dag så kom Hala bint Khuwailid, som var syster till Khadija, och knackade på profetens hus alaihi salatu wassalam. Så han blev, yani hon pratade också yani, vid dörren. Så han blev påmind om Khadijas röst. Och då så fartaha lidhalika. Så han yani, mådde bra av att bli påmind om Khadijas röst. Och så sa Allahumma hala bint Khuwaylid. Yani, han blev väldigt glad att Khadijas syster hade kommit och påmint honom om Khadija radiyallahu anha. Så den här hadithen, tillbaka till rubriken, lär oss att man också ska vara god mot ens frus vänner. Inte bara föräldrarna och släkten, utan också ens frus vänner. Och samma sak kvinnan, om mannen skulle dö eller någonting, så ska hon vara god mot mannens vänner och respektera dem inom islams ramar. Så den här hadithen lär oss denna viktiga punkt. Och den lär oss också vilken unik status Khadija radiyallahu anha hade i profetens liv alaihi salatu wassalam. Att hon var den första kvinnan som han gifte sig med. Och hon var den första muslimen enligt vissa lärda. Vissa säger Abu Bakr och vissa säger Khadija. Ni känner ju till berättelsen när han kom till henne. Och hon var den som stöttade honom, trodde på honom, men han gav honom också hennes pengar. Och mashallah hjälpte islam så mycket. Och han fick alla hans barn med Khadija, förutom hans son Ibrahim som han fick med Maria al-Qubtiyya. Så Khadija hade en väldigt, väldigt stor status i profetens liv alaihi salam. Och Aisha, som hans andra fruar brukade vara svartsjuka mot, hon var svartsjuk mot en enda kvinna, Khadija radiyallahu anha. Och det här bevisar också, spelar ingen roll hur yani praktiserande, hur stark iman en kvinna har, det här med svartsjuka, det finns naturligt i alla människor, i alla kvinnor. Så en man som gifter sig med flera kvinnor och tror att de inte ska vara svartsjuka, yani, det är någonting väldigt, väldigt omöjligt nästan att uppnå. Om de var svartsjuka, yani, vem skulle finnas som inte är svartsjuk? Allah måste. Och sen en sista hadith i detta kapitel, hadith Anas radiyallahu anhu. Han sa att jag begav mig ut med Jarir ibn Abdillah al-Bajali, en annan sahabi. Yani Anas var ute och reste tillsammans med Jarir ibn Abdillah al-Bajali. Och då så sa Anas att Jarir brukade tjäna mig, han brukade arbeta åt mig under resan. Och då så sa jag till honom, gör inte det. Och då så sa han att jag såg hur mycket al-Ansar tog hand om profeten alaihissalam. Så jag yani kände att jag, om jag träffar någon från Ansar, så måste jag jobba åt honom. Yani jag måste typ gengälda det goda som han har gjort åt profeten alaihi salatu wassalam. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Här subhanallah, de nämner att Jarir var äldre än Anas ibn Malik. Men Anas ibn Malik var khadim Rasulullah alaihi salatu wassalam, den som brukade tjäna profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Minns ni hur många år? 10 år. Kommer du ihåg hadithen? Han sa, jag tjänade profeten alaihi salam i 10 år. Och han sa aldrig till mig, varför har du gjort det här? Varför har du inte gjort det här? Subhanallah. 10 år, mashallah. Så Jarir kände att jag har en skuld mot den här mannen som tog hand om profeten alaihi salam. Och han var en nobel sahaba. Men ändå, han sa, jag ska jobba åt dig under resan. Jag ni fixa maten, fixa veden, fixa elden, fixa allt som man behöver under resan. Subhanallah. Och det här fanns också från vissa av salaf. Som, jag tror det var Mujahid som nämnde att de begav sig ut på resa. De sa, vi ville ta hand om sahaba, men de tog hand om oss. Men de såg det som en ära att hjälpa andra människor. Subhanallah. Så en väldigt fin egenskap i alla fall i islam. Att man har respekt mot inte bara ens släktingar, utan också deras vänner. Ens föräldrar och också deras vänner. Och till och med efter att föräldrarna har dött. Och det är som profeten Muhammad sa alaihi salatu wasalam, en av de bästa god, yani, abar, en av de bästa goda sakerna man kan göra mot sina föräldrar. Att ta hand om föräldrarnas vänner när de lever och när de har dött. Och samma sak också här, ens frus vänner, att respektera dem. Och också andra här, en i vänner generellt, att ha visa respekt till folk. Väldigt vacker egenskap. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.